En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Välkomna. Det här är faktiskt Åsiktskorridoren. Precis som vanligt, eller nästan som vanligt. Pernilla Eriksson från Aftonbladets ledarredaktion.
Hej, hej.
Anders Lindberg, också Aftonbladets ledarredaktion. Och Ulrika Schenström, moderat som
hello,
du brukar heta.
Hello, hello! Ja, det är fredag, så där ska fredagspeppen
se ut. Exakt. Själv heter jag Ingvar Persson och det är ju inte all, eller det är ju som vanligt, jag heter alltid det. Men jag brukar inte vara programledare här. Jag ska försöka vikariera som, om inte opartisk, för det vore väl för mycket sagt.
Ja, det vore nästan.
Men i alla fall rättvis
Ja, det är bra.
Programledare för det här programmet. Som... vi sa på vägen in här, Ulrika, vi ska ju förstås prata om det vi hela tiden pratar om nu för tiden. Regeringsförhandlingarna. I helgen var det ju liksom en kavalkad av presskonferenser som avslutades med att Ulf Kristersson meddelade att han inte kunde bilda regering, i alla fall inte just nu. Om det låter konstigt så beror det på att Anders håller på och filmar här och beter sig. Precis som vanligt. Sen i måndags så gav Andreas Norlén, talmannen, uppdraget till Stefan Löfven. Också alldeles enligt manus får man väl säga. Kommer han att lyckas något bättre än Ulf Kristersson?
Troligen inte. Det beror ju på om Annie Lööf kommer att ändra sig, eller hur? Eller lägga ner sina röster. Så att, allting verkar ju hänga på Centern nu.
Ja, är det så, Anders?
Ja. Nej, men det intressanta, någon får ta den här kameran.
Jag tar kameran.
Nej, men det intressanta frågan tycker jag, det är liksom att Centern har ju uteslutit alla lösningar nu. Alltså Centern har ju sagt nej till Kristersson, och det måste ju ändå vara det största som har hänt tycker jag hittills. Alltså att ett borgerligt parti säger nej till sin egen statsministerkandidat och säger att man ska rösta nej till sin egen statsministerkandidat i kammaren, det är ju liksom det är ju helt unikt som
händelse. Har du fått säga det? Du kan väl prata om nutiden. Hur går det för Löfven?
Nej, men jag tycker dåtiden är intressant, för att grejen är att hon sa ju då, när hon sa nej till Kristersson, att hon tänker säga nej även till Löfven. Och det där gör ju liksom att man säger då nej till alla de alternativ som finns. Alltså skulle jag hitta en lösning på detta, så tycker jag det är en ganska uppenbar lösning. Och det är ju att det som antingen så biter de i den sura liksom, citronen, och så släpper de fram Jimmy Åkesson till makten, att de bildar en regering med hans stöd. Vill de inte det, ja då finns det inte så många alternativ. Och det alternativet som finns, det är ju att lägga ner rösten och släppa fram Löfven. Sen håller de på att fantisera ihop en massa alternativ som inte finns på riktigt. Liksom. Och vi är fortfarande i den här fantasifasen. Så att Löfven lär ju inte lyckas. Liksom. Men samtidigt, till slut, antingen SD eller Stefan. Det är ju någonstans där.
Tänk om Annie Lööf vill bilda regering själv. Ensam. Du vet, det är säkert nästa grej som kommer. Det, så här, det blir Bergisen, enpartiregering C.
Det tycker du. Vi har
förlåt,
ju,
jag ska sluta flamsa.
Men på riktigt så är det ju faktiskt en politisk, det finns ju ett politiskt exempel, även om det var Folkpartiet på den tiden som fick bilda regering, fast de väl var typ minst i riksdagen.
Det var ett år, va?
Ett år.
Ja. Ola.
Ja, precis.
Ullsten 2.
1978.
Nej, men de har Ullsten 1 och så får de då Ullsten 2 med Annie Lööf. Det skulle ju vara roligt.
Ja. Men varför ska inte Jan Björklund vara med?
Du sa det inte riktigt. Det skulle vara roligt. Ja, förlåt, det är fredag idag. Jag ska verkligen skärpa mig nu.
Ja, jag tänker inte skärpa mig. Jag tycker att vi... alltså det här kan ju pågå i all oändlighet tills det börjar växa mossa på oss. Och jag tycker att vi gör något bra av det här. Jag tycker att vi spöar Belgiens rekord. Vad var det de hade?
500 dagar eller någonting.
500 dagar och sånt. Jag säger inte Brexit utan break it.
Break it.
Vi kan bräcka det här rekordet. Det är den här tillfälliga regeringen. Låt det bara pågå. Vi kör. Inget annat konstruktivt kommer av det här. Men vi slår i alla fall rekordet.
Ja, det är alltid något. Håller med.
Men är det så dåligt att det inte finns någon regering?
Eller nej,
att det
alltså, finns en... vi har ju ett väldigt bra regeringskansli. Det är klart att vissa saker, jag menar, måste ju göras, som EU-nämnden måste fortgå och såna här saker. Men det är klart att väldigt mycket i regeringskansliet är ju absolut inte jättemycket styrt av den politiska ledningen.
Om knappt en månad så måste det finnas en budget.
Ja, och det finns ju redan en budget, så då går det bara att slå ju den in igen.
Ja. Fast alltså, grundproblematiken börjar ju också diskuteras nu, talmannens roll. Alltså vad, om talmannen ska bli mer aktiv eller vad talmannen ska göra. Och då börjar ju så här borgerliga debattörer föreslå att nu ska talmannen liksom förhandla med SD, för det kan inte borgarna göra. I Dagens Industri är man inne på det och sådär. Och alltså, jag tror att i takt med att vi går in i någon slags silly season så kommer det att bli mer och mera knassaker som kommer att komma ut. Mm. Och till slut så, alltså, man vet ju inte vad som kan hända. Men om man tänker liksom, enligt grundlagen ska 4 personer upp i kammaren och rösta som statsminister. Så vilka 4 personer skulle ställa upp på det? Alltså jag har otroligt svårt att se att 4 personer med någon form av självbevarelsedrift gör det.
Du menar partiledare alltså?
Ja, men om du en gång... Ja, men om Kristersson kliver upp dit och så blir han nedröstad. Och så skriver Stefan Löfven upp dit och så blir han nedröstad. Det är 2. Vilka ska de andra 2 vara då?
De kan ju i och för sig komma tillbaka.
Ja. Jo, men hur roligt är det att bli nedröstad 2 gånger? Då ska de alltså bli nedröstad 2 gånger var innan vi får ett, ja, men innan vi får ett nyval. Alltså, grundlagen är ju inte skriven för att det ska kunna bli något nyval. Vem sjutton går upp liksom andra gången? Löfven skulle då gå upp 3:e gången då och liksom bli nedröstad. Det är ju ingen som kommer göra det.
Så kort sagt.
Så Löfven sitter alltså kvar då enligt Pernillas modell till 2022 och övergångsregeringen flyttar inte på sig.
Så läget är kort sagt låst till Annie Lööf ändå. Så vi kommer tillbaka till det. Jag måste bara fråga en annan sak först. Alltså en sak som ju har märkts den här korta veckan då, lite grann av i alla fall, det är ju att Stefan Löfven gör de här, ställer de här frågorna från statsministertaburetten fortfarande. Mm. Att han kan bjuda in de andra partiledarna till Sagerska huset, inte till något lite dammigt partikansli eller på sådär sätt. Har det betydelse? Alltså det är ju en ren formfråga, men...
Alltså du menar taburetterna och ja, fina huset och... Ja, ja, alltså är man intresserad av politik för maktens skull så är det säkert jättekul att åka omkring i regeringsplanet och äta jordgubbar, höll på att säga. Jag menar just lika starka eller äta jordnötter som jag brukar kalla det för i alla fall. Ja, men det är ju väldigt trevliga miljöer och så. Men man ska inte tro att det är en enkel tillvaro i regeringskansliet.
Nej, men jag tänker just det
här. Alltså du måste ju jobba på riktigt. Du kan inte bara åka omkring planlöst i en bil eller bara ha massa middagar. Det funkar inte.
Men grejen är väl den att Löfven, om han är smart så använder han väl det där att liksom bjuda in till Sagerska huset och ha liksom fina draperier eller vad man nu har. Jag har aldrig varit i Sagerska huset, så jag vet inte. Men liksom, alltså fina miljöer och liksom pampigt och sådär. Vill inte ni komma hit? Liksom, så här. Ah. Välkommen hem till mig nu, Annie Lööf. Jag, Björklund. Så här fint kan ni ha det. Liksom. Det är klart han skulle...
Fast Annie Lööf vet ju hur fint man kan ha det, så att hon har ju redan varit där.
Ja, och bryr de sig liksom, om man är på den nivån.
Jag tyckte att det kändes som när vi var i regeringsställning 2006 till 2014 att väldigt många socialdemokrater var liksom sådär, det är faktiskt min kaffemaskin på plan 7 i Pentrut på statsrådsberedningen. Och
ni
sådär.
Bytte den också.
Jag vet, det är en mycket mer fashionabel.
Ja, jag vet, ni bytte ut den där kaffemaskinen. Och dessutom i det här Pentrut så satte ni dessutom upp en stor karta över Fredrik Reinfeldts resor med små töntiga pinnar överallt han hade rest.
Vad är det
gjorde ni? På liksom sossarnas Pentrut, ja, alltså på regeringskansliet.
Men det jag tyckte var mest intressant när vi kom dit, det var att varje dag kom det små påsar från NK med små kakor, kardemummakakor till kaffet och sånt och bullar och allt från NK. Jag tänkte hoppla hoppla.
Mm. Varuhusfjäsk.
Ja, ja, eller, ja,
det var nog betalt.
Nej, det var nog en sån här lång beställning tills Göran skulle komma tillbaka.
Ja, exakt. Typ.
Men jag tänker att de här borgerliga nissarna nu som är, de har ju suttit i regering innan, de har ju den erfarenheten. Samtidigt så verkar de ju ha lite, de har lite så att säga på något sätt, de tycker de hör hemma där. Alltså de är lite som Göran Persson nu. De vill liksom tillbaka. Så att jag undrar, alltså, jag undrar om inte det är starkare dragning på dem än Lars Leijonborg och vad de hette på den tiden för.
Jag tänker
Jan Björklund.
Ja. Jag tänker också på allmänheten.
Jag menar att Jan längtar efter sin kaffeautomat.
Nej, jag tror att om Löfven är smart så bjuder han in honom till utbildningsdepartementet.
Och bara...
Och så sätter han honom där och så får han förhandla med honom där.
Utanför hans gamla rum.
Ja, utanför hans gamla rum, precis.
Det finns en del saker att mecka med här uppenbarligen.
It's all about psychology.
Ja, det verkar väl vara så. Va? Och bilden utåt, för det har väl varit viktigt i det här spelet. Det har väl varit en väldig kamp om vem som ska framstå som den naturliga regeringsbildaren från... Typ den första vallokalsundersökningen. Och det fortsätter väl nu?
Ja, men alltså på valnatten så utmålade ju alla sig själva till segrare. Det fanns ju ingen partiledare som gick ut och sa att det kunde ha gått bättre, utan alla var ju vinnare.
Jimmy Åkesson såg ledsen ut. Det var så roligt. Ja, han var den som lyckats bäst, men han såg den mest deprimerad ut.
Ja, men allting handlar ju om vad man benchmarkar mot, så att säga. Vad man trodde.
Det var Marcus Oskarsson har gett honom för förväntningar och så vidare.
Men du tänker så, ja.
Men om vi då tänker, vi har ju varit inne på det här med Annie Lööf och så säger ni, precis som alla andra, att det, allt upp det här hänger nu på hur hon och kanske Jan Björklund bestämmer sig för att göra. Vilket val de tar. Men om man tänker mer allmänt, om det är riktigt att Annie Lööf och Jan Björklund har lovat två saker som inte går ihop. Det måste väl vara en situation som politiker hamnar i med jämna mellanrum. Vad ska man göra då?
Ja, alltså då ska man ju svika det löfte som kostar minst röster, skulle jag säga. Och det som nog kostar minst röster för Annie Lööf och Jan Björklund är ju antagligen att hitta en lösning där båda samverkar med Löfven. Det var därför jag sa att lösningen är att de lägger ner rösterna. Mm. Därför att det kostar väldigt mycket att sitta i regering med Löfven. Det tror jag de har liksom, det är en riktig analys. Liksom. Där kommer allmänborgerliga väljare att bli väldigt sura. Däremot så inser också allmänborgerliga väljare att det där med SD är inget roligt. Och SD ställer ju till en kaos nu runt om i kommunerna, runt om i landet. Så att man ser ju på något sätt att det här funkar inget bra. Så det går ändå att berätta varför man lägger ner rösterna och släpper fram Löfven. Skulle man då däremot släppa fram SD på något sätt, att man släpper fram Kristersson med stöd av SD, det är klart att då kommer man ju bli beskriven som liksom en blåbrun sörja i 4 år. Och det kostar också ganska många väljare.
Så jag skulle säga att det kostar väldigt mycket väljare. Jag skrev det ju en kolumn väldigt många här väljare. I Aftonbladet i måndags som just handlade om att jag tror att det är väldigt svårt för henne att spräcka löftet att inte varken aktivt eller passivt ha stöd av SD. Det tror jag kommer vara väldigt svårt för henne. Och jag tror att hennes väljare som sagt gillar heller inte Socialdemokraterna, men om man måste välja där så väljer de sossarna.
Alltså jag tror de väljer,
de blir minst arga.
Ja, de blir minst arga. Alltså du tappar inte så många. Och då är det som frågan, för Annie Lööf, hon har ju ganska många väljare. Alltså, och hon vill väl se någon slags framtid som parti, som statsminister också. Så.
Och framförallt det stora borgerliga partiet.
Ja, och det stora borgerliga partiet. Men liberalerna, de har ju ganska liten marginal. Så de måste ju också sitta och klura liksom, överlever liberalerna någon av de här alternativen? Mm. Och de har ju en tuffare sits på det sättet. För det är klart att sätta sig med sossarna, ja, kanske överleva. Lägga ner rösterna. Ja, större chans att överleva. Hoppa i knät på SD. Inte en chans överhuvudtaget att överleva. Och det där måste de ju sitta med. Liksom. De sitter säkert opinionsmäter detta också. Liksom.
Fast nu är det ju du som skisserar det här också. Man kan ju tänka sig lägga ner rösterna och därmed släppa fram Kristersson. Mm.
Alltså. Men då sitter man där varenda votering sen. För Kristersson ska ju då ta hem ett spel efter det där man i varenda votering är beroende av SD. Och det är klart att det är inte roligt att beskriva för liberala väljare om man har liksom valkampanjat för att vi är värnet mot SD. Alltså tänk på att den här mandatperioden var ungefär 100 tillkännagivanden i utskotten. Säg att du dels ökar det jättemånga gånger, dels har du 8 budgetar som ska gå inom riksdagen där SDs stöd behövs. Och sen har du jättemycket lagförslag, propositioner som läggs där liksom blocken inte är överens. Alltså, borgerliga väljare skulle få kanske en påminnelse i veckan om att SD är deras stödparti. Och liksom, det mal ju sönder liberaler och centerpartister på 4 år.
Vad skulle hända med Moderaterna i den situationen?
Moderaterna kommer ju ha lite smått problematiskt oavsett vad man gör. Alltså den här splitten kommer ju komma upp förr eller senare. Den som en gång i tiden Gösta Bohman fick ihop. Och den märks ju tydligt. Och den som låter mest är ju då de som är här ute på den högra kanten så att säga. Heimdaliterna som jag brukar kalla dem. Mm.
Är det de som är de här som Fredrik Federley beskrev som som skulle skära i alliansen och allt möjligt här i Aftonbladet. Här
ja, om han menade knökarna helt enkelt, ja. Så är det väl dem. Mm.
Mm. Annie Lööf som statsminister då? Vad säger ni? Va? Va? Bara för att kasta in en granat.
Nej, men jag tror ju inte på den lösningen, för jag tror att hon har 8,5% och det är för lite. Så jag tror inte det kommer funka. Kristersson skulle inte gå med på, alltså Moderaterna skulle inte gå med på att hon var den borgerliga statsministern. De rödgröna skulle inte gå med på att hon var den rödgröna eftersom hon inte är rödgrön. Så att, liksom, det sättet hon kan bli statsminister på, det är ju att alliansen håller ihop. och att hon är största parti. Det är då hon blir statsminister. Och hon måste ju spela sina kort på något sätt på båda de planhalvorna. Hon måste se till att alliansen håller ihop, för annars så kommer hon aldrig bli statsminister. Och hon måste se till att ta Moderaternas liberala väljare. Och det där liksom,
för hon vill helt enkelt ta hela alliansen in i opposition.
Alltså, det smarta för henne är ju det. Det är ju smarta för henne är ju det. Att på något sätt trassla in, att hålla ihop alliansen. Det är därför jag menar att de ska lägga ner rösterna. För då kan man liksom ha en argumentation om att man inte vill ge SD makt. Man kan komma tillbaka 2022 med ett riktigt mandat och faktiskt regera. Alternativet är att ha liksom 4 år framför sig av en enda soppa. Som ju inte gör en själv regeringsduglig heller. Alltså alla kommer ju komma ur den här soppan och se ut som sopstation. Ja, liksom.
Framförallt om vi kommer in i en lågkonjunktur som det sägs.
Ja, och en bostadskrasch.
Så, ja, en bostadskrasch. Så kommer det ju vara hela havet stormar i den regeringen oavsett vem det blir.
Och sen ska då Jimmy Åkesson vara liksom ankaret i riksdagen. Som när det ska fattas in populära beslut kommer att hoppa och gömma sig under liksom riksdagsbänken det första han gör. Så det är en helt hopplös situation. Alltså jag tyckte Jan Björklund tyckte det snyggt. Han sa att han vill inte tillträda i oktober och falla i december. Så att liksom, ja, jag vet inte. Det är ju svårt liksom. Alternativet är ju extraval.
Jag tänkte precis säga det. Ska vi inte ha det då? Tror du folk kommer att skärpa till sig då?
Alltså jag fattar inte hur du ska få till ett extraval. Alltså 4 personer ska falla i kammaren liksom. Jag fattar inte vilka 4 personer som skulle kliva upp liksom och säga hej, jag vill bli statsminister, rösta på mig och sen bli nerröstad liksom.
Backbencher som helt
ja, men du ger upp liksom så här, du tar så här, ja.
Det ska väl gå.
Nämn inga namn nu.
Nej, jag kom på det. Hans Hoff kanske från Sossarna, han kan kandidera. Han brukar göra konstiga saker. Hans Hoff, Hanif Bali.
Det pratas ju annars om att men man ska kunna klämma in det där extra valet ungefär samtidigt med valet till Europaparlamentet, så är man lite ekonomisk och
sparar upp på valdeltagandet.
Ja. Ja. Men det är ett tag till dess.
Ja. Det känns som vi trampar vatten lite. Jag vet inte.
Inte jo, bara men vi har ju liksom kanske pratat om det här så länge nu, så att jag orkar inte ens läsa nyheterna om det.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det händer ju en del annat också i världen. Faktiskt. Den stora nyheten i, får man säga, i världsrapporteringen är ju den saudiska journalisten Khashoggi, kanske. Min arabiska är inte så bra så att jag törs gå i god för uttalet. Som har försvunnit, det verkar ju alldeles dokumenterat. Det verkar ju också nästan dokumenterat att han blev både mördad och styckad på den saudiska konsulatet i Istanbul. Och det där har ju liksom satt igång eller upprepat en bild av det saudiska regimen som kanske en av världens hårdaste diktaturer. Samtidigt är det ju ett land dit både borgerliga och socialdemokratiska ministrar har haft klippkort genom åren för att sälja olika saker. Är det slut med det nu?
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag är tyvärr inte helt expert på det här. Däremot så tycker jag att om det är nu sant då att han har bragts om livet, så jag blir väldigt upprörd över hur en stat kan ta sig rätten att döda någon, så att säga. Men har de här åkt fram och tillbaka i regeringsställning eller efter?
I regeringsställning?
Ja, alltså, jag menar,
ja, Tolgfors fick ju faktiskt
precis
sluta.
Nu minns jag. Ja.
Och Micke Dambergs antal besök i Saudiarabien har vi inte riktigt lyckats räkna.
Det och Saab vill ju sälja lite diverse saker och sådär till dem. Och, sådär. Och det är väl säkert andra som vill sälja ganska mycket saker.
Det här
saker
är ju
och
Anders expertfråga. Nu är vi ju inne på utrikespolitik. När Anders äntligen får prata sånt. Det var länge sedan.
Ja, men jag ska inte prata så mycket om det. Men alltså,
och vapenexport.
Ja,
det här är
också
både vapenexport och
får han på sig den här, du vet, hjälmen.
Nej, men jag har faktiskt inte så mycket att säga om det. Min gissning är att nej, det kommer inte att ändra något. Därför att det finns en stark ekonomisk intressen i att sälja och förhandla med Saudiarabien. Samtidigt är det helt koko att det gör det. Mm. Och det är likadant som den här svenska vapenexporten till Saudiarabien, att vi de facto har beväpnat den här regimen. Och samtidigt som den här regimen nu ska bomba sönder Jemen i små bitar. Så det är klart att det är ju helt vansinnigt att det är så. Men det är ju så, jag tror inte det kommer att ändras. Och jag tror att det spelar ingen roll vilken regering vi har, för det här är så enormt starka ekonomiska intressen som ligger bakom det liksom.
Så är det.
Mm. Det är bara att komma ihåg när Margot Wallström kallade Saudi för en medeltida rättsskipning i Saudiarabien. Och då skulle man alltså piska en bloggare som hade protesterat mot regimen. Och det slutade med en diplomatisk kris där Sverige fick skicka dit Björn von Sydow för att liksom reda upp relationerna, för att Margot Wallström hade varit så elak mot den här stackars, stackars terrorregimen då, som de har där.
Men liksom,
det här är ju en regim som ideologiskt sett påminner om IS. Det är ju som att IS skulle ha en stat liksom. Och de handlar vi med. Vi skulle ju aldrig sälja vapen till IS.
Nej, det här är ju en regim som förtrycker kvinnor, kuvar medier, främjar islamism, mördar meningsmotståndare och så vidare och så vidare. Och vi fortsätter glatt att handla med dem. Och om vi hade någon skam i kroppen, om hela världen hade någon skam i kroppen, så skulle de frysa ut de här jävlarna. Men så mycket kommer väl inte ske.
Nej, och så har de
vi kan få
mycket
diplomatisk
olja.
Kris nu.
Ja, men det är ju också det som är det som är grejen. Det här, de här håller ju säkert inte isär vad som är liksom en stat och vad som är journalister. Alltså, så att de kan säkert starta diplomatiska kriser över vilken skit som helst.
Ni såg väl det här SVT-programmet Svenska Nyheter, där han programledaren, som jag inte kommer på exakt vad han heter nu, skämtade väldigt mycket om Kina, och det blev ju ett jättebråk, och det fick problem.
Det är fortfarande bråk.
Men det är väl fortfarande bråk, ja.
Fast Saudi är ju, alltså vi brukar ju alltid få klagomål när vi skriver om olika länder, så Saudi vet det tusen, det kommer jag inte ihåg, men olika, så här, ungen blir arga på oss och sådär. Och det är ändå länder som kan skilja på vad som är stat och inte stat, men den där typen av regimer som Saudiarabien eller Nordkorea eller Iran och så, de vet ju inte skillnaden, de tror ju att liksom allting är samma. Så Pernilla kanske skapar en riktig kris liksom nu här. Det är inte förvånande, det är ganska roligt. Ja, då kan ju UD försöka reda ut det.
Åsiktskorridoren goes global.
Goes global. Hälften på engelska.
Ja, så måste det vara.
Opinion corridor.
När så småningom alltihopa det här har rätts ut, så kommer allting att återgå till det vanliga, och svenska ministrar åker till Riyadh med klippkort.
Ja, det tror jag.
Det är väl så. Anders har nog rätt.
Det på den här punkten. Det har hänt en sak till den här veckan som inte har med regeringsbildning att göra. Och det handlar ju om banker. Och om man ska ta det jättekort, så kan man säga att först så anklagades Nordea, som väl fortfarande firar att man har flyttat till Helsingfors, för att ha deltagit i samma penningtvätt som Danske Bank håller på att gå omkull på. Och sen hade den nyheten knappt hunnit sätta sig, så kom det uppgifter om att SCB har varit med i en stor kupp mot den tyska staten, där man har tagit ut tiotals miljarder kronor i falskligen åtrådda skatteåterbäring. Det här har vi ju hört så många gånger förut. Alltså banker som gör saker som...
De korrupta liksom, bankerna menar du?
Ja, typ så. Mm.
Bakom varje förmögenhet ligger ett brott.
Och jag menar Anders Borg. Hoppsan.
Anders Borg.
Väldigt märkligt avsnitt idag.
Ja, men det är ju sant.
För snäll programledare. Anders Borg skällde ju på bankerna vid ett otal tillfällen. Magdalena Andersson höll ju på att hamna i slagsmål med Björn Wahlroos och Kasper von Koskult på Nordea. Och så fortsätter det i alla fall. Går det inte att göra någonting åt
bankerna?
Jag
tror att de här bankdirektörerna är väldigt mycket ute efter sina bonusar och därför vill ha in. Alltså under den där tiden, när jag kommer ihåg att Anders Borg hela tiden upprepade ring din bank och talade om för småspararna att de skulle ringa och kolla hur det låg till saker och ting, så handlade det ju i stor utsträckning om att vi hade en finansiell kris, och då behöver du stärka de finansiella instrumenten och inte slänga in pengar till bankdirektörerna för att de ska få sina bonusar, utan du måste ju stärka stabiliteten. Och jag menar, det hade de inte tänkt sig att en moderatledd regering skulle göra. Det minns
men var inte det bara en PR-ploj alltihop?
Ja, absolut.
Ja, men allvarligt talat, alltså, Alliansfritt Sverige, den här roliga hemsidan som fanns
varför,
en gång i tiden.
Varför finns... skulle det vara en PR-plan de gjorde
någon sån här räknare.
Finansdepartementet?
Jo, ja, just det. Varför skulle man göra en PR-plan bara för man är politiker?
2007 och nu är det 2018. 11 år sedan Alliansfritt, så går loss på det.
Alliansfritt Sverige tror jag det var, gjorde ju en sån här sajt där man kunde se hur många gånger har Borg skällt på bankerna så här, och vad som sen hade hänt. Och så var det så här, Borg skäller på bankerna så här, ingenting händer. Så, här, och så det är så här, en gång, två gånger, de var uppe så här 18 gånger eller någonting innan han avgick.
Det kanske sades för många gånger då, men jag vet att det var väldigt
problematiskt. Men det gjordes väl för lite, tänkte jag.
Men har det gjorts mer de senaste 4 åren då?
Nej.
Sossarna höll ju på att vilja ha en bankskatt ett tag. Det var ju en sån rolig idé, tycker jag. Jag gillade bankskatter, men den sket ju sig lite på att ingen i riksdagen ville hjälpa till med den. Så det följde ju på den. De fick ta bort den bankskatten. Men det finns ju en bankskatt. Det finns ju en sån idé om en bankskatt som Socialdemokraterna har haft förut. Den kan man ju ta upp igen.
Gör det. Men framförallt så kanske bankerna ska inse att man inte kan be om statliga lån och pengar varje gång det är en kris bara för att få sina egna bonusar ökade. Det funkar inte.
Fast den här gången handlar det ju om brottslighet. Att de har ju liksom tvättat pengar och sånt. Alltså det här är ju...
Ja, det är ju riktigt dåligt.
Det här är ju inte så
bra. Men det handlar ju inte bara om banker. Det finns säkert många andra sektorer som håller på med sånt. Men det är ju extra dåligt när det finns småsparare.
Ja, och det verkar väl som... vi skriver ju idag att det verkar som en... Vill man ha en karriär i... En brottslig karriär så är det första man ska skaffa sig en bra bankman. Och det kanske
är... Bli bankman.
Det verkar ju vara ett
problem. Var inne själv i systemet,
ja,
hela tiden.
Ja, bli bankdirektör. Det verkar vara bättre än att vara bankrånare.
Idag är det verkligen ett märkligt avsnitt.
Har vi anklagat samtliga bankmän för att ha fingrarna i syltburken?
Nej, bankdirektörerna tänker jag på mest. Alltså jag tänker på de här, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, de här gubbarna som är... Alltså i Sverige har vi det här konstiga också, att det är liksom bankekonomer som kommenterar ekonomisk politik i tv, ungefär som de är på något sätt någon slags allmänintresse. De är ju som värsta särintresset som finns. Liksom.
Men det är ju lite grann som bara retorikexperter och kanske stylister kommenterar partiledarnas uttalanden och partiledardebatter. Det blir ju också väldigt märkligt. Det som jag brukar säga, som någon skulle sätta mig och kommentera, eller Anders Lindberg, kommentera fotboll. Det skulle bli fullkomligt hopplöst. Ingen skulle titta.
Jag skulle gå innan andra akten.
Ja, jag vet. Jag
skulle titta innan andra akten. Det låter jättekul.
Det kanske illustrerar problemet.
Anders, det är en boll där.
Att Anders skulle gå innan andra akten kanske liksom illustrerar problemet. För man brukar ju prata om halvlekar.
Ja.
Och vi får väl säga att det är full tid.
Det är ännu värre.
Att det är full tid för åsiktskorridoren den här veckan.
Jag trodde du skojade.
Ja, det är klart jag gör. För jag är en expert på fotboll, in spe.
Som sagt, ett märkligt avsnitt. Men,
sådana ska också produceras.
Absolut, och nu är det slut. Om en vecka är vi tillbaka här och pratar återigen om regeringsbildning.
Nästa vecka har vi en regering.
Det tror jag inte.
Inte alls.
Trevlig helg!
Trevlig helg. Trevlig helg.